mer och mer handlar om politiskt spel.
Kalla detta för politiskt spel.
Jag diskuterar gärna spelregler.
Lämna det politiska spelet därhän.
Att inte dras med i politiskt spel.
Det är aldrig politiskt spel.
Men det är spelets regler.
Hej och välkomna ska ni vara till det politiska spelet från Konserthusteatern i Karlskrona. En stor applåd till vår publik! Parisa Höglund heter jag, Helena Isén, Fredrik Furtenbach heter ni.
Det stämmer.
Hej.
Hej.
Nu har vi pratat lite grann om att det är som att komma hem för dig, Helena.
Ja, det är det verkligen.
Det måste du berätta lite om.
Ja, men det är så här att jag har jobbat i rätt många år faktiskt, i både Ronneby och Karlskrona på Blekinge Läns Tidning. Det var mitt lärosäte kan man säga. Det var verkligen där jag på riktigt blev journalist. Så att för mig är det... Det är att komma hem.
Det var dina formativa år.
Ja, verkligen mina formativa år. Och sen har jag dessutom, det här var ju väldigt länge sedan, det är ju 30 år sedan jag lämnade. Men jag har tillbringat väldigt många somrar här, så att för mig är det här verkligen, ja men det är jätteroligt att vara här.
Har en speciell plats i ditt hjärta. Och som alla vet så är språket nyckeln till integration. Man kan inte komma in ordentligt om man inte kan det, och det kan du.
Ja, visst. Klart jag kan. Inga problem.
Ja, det är bra.
Jag kan berätta, man brukar, när man ska ställa in ljud så brukar teknikerna fråga, du kan ju säga vad du har ätit till frukost. Och då kan jag säga, jag har ätit en rågskåpa till frukost idag.
Bra. Fredrik, du är ju bara göteborgare.
Jag har faktiskt jobbat på den här radion här en vecka.
Jaha.
Det hade jag glömt berätta för dig.
Ja, det gjorde du verkligen. Du låg lågt med den detaljen. Ja. Det var inget du kände att du låg i lä här.
Ja, nej, jag lärde mig aldrig tyvärr språket.
Nej.
Så då kom jag inte in i det.
Då var du nästan som en praoelev, eller?
Ja. Ekot hade en sån här utbyte med lokala stationer. Ja.
Men det är en vecka som ligger i varmt om hjärtat.
Absolut.
Ja, det är bra. Hörrni, vi ska inte bara prata om Helena och Fredriks härkomster och kopplingar till Blekinge, utan vi ska även prata politik. Det har varit en väldigt intensiv vecka. Allt började ju i torsdags när Sverigedemokraterna med sina bara fingrar skrotade hela det så kallade kvittningssystemet i riksdagen. Och det här dramat det fortsätter, alltså det bara rasslar in nya händelseutvecklingsdetaljer, vilket långt ord det var. Oh. Vi kan ju börja med i morse. För då hölls det ett möte som talman Andreas Norlén hade kallat till. Helena, det kom inte mycket ur det mötet.
Nej, det kom inte ut någonting alls faktiskt. Och en misstanke man kan ha är att det finns vissa personer som kanske har ett visst intresse av att hålla liv i den här konflikten. Men i alla fall, oppositionen vill ju då ha en ursäkt från Sverigedemokraterna för deras omdiskuterade manöver. Sverigedemokraterna säger vi har ingenting att be om ursäkt för. Miljöpartiet säger att Sverigedemokraterna kan inte vara med om man kommer fram till ett nytt kvittningssystem och så vidare. Så att det är ju fortsatt konflikt.
Mm. Vi ska gå igenom alla detaljer, så ni behöver inte vara oroliga över vad ni har missat och inte missat. Men bara det där mötet då, att talmannen kallade till det, var det något typ av uppsträckningsmöte eller vad var syftet med det? Vill man hitta en lösning?
Alltså, jag vet att det här kanske är lite sträng trots sin milda framtoning.
Trots tomaterna.
Egentligen, Fredrik, så är det väl så att riksdagen har inte med kvittningssystemet att göra.
Nej, men så är det. Men det påverkar ju väldigt mycket, för att det är det som gör att ledamöterna kan vara borta ibland utan att det händer en massa. Vara sjuk, vara på någon resa.
Han ville väl hjälpa till då?
Ja, jag tror det. Trots att det inte har med riksdagen att göra så är det så pass viktigt för alla ledamöterna.
Han kommer in som en neutral part ungefär och ska liksom
det får vi väl
moderera. Ja. Okej, så tanken med det här kvittningssystemet då, om vi bara ska färska upp minnet lite. Vad går det ut på?
Vi har ju i praktiken två block. Och om då någon är borta, till exempel sjuk eller är på resa, då kan man anmäla det och då plockas det bort lika många personer från det andra laget. Det här låter ju väldigt torrt, men egentligen så har det väldigt stor betydelse. Därför att när man har detta så vet man ju så att säga hur det går i omröstningar. Nu vet vi ju faktiskt inte det. Utan kvittningssystem, när det är någon fråga där alla i oppositionen tycker samma sak, ja men då vet vi faktiskt inte hur det slutar. Det var en omröstning idag som Tidöpartierna vann med. Det var väl med en röst?
Med en röst.
Det visste man ju till exempel inte hur den skulle sluta då. Så att det är på det sättet så får det ju stora effekter.
Okej, den här överenskommelsen, man kallar för en gentleman's agreement, att det ska vara på det här sättet, har det alltid funkat?
Nej, absolut inte. Alltså, det har blivit fel ett antal gånger, men det här var nog första gången som något parti har brutit mot det medvetet. Ingen av de här, jag har pratat med olika tjänstemän i riksdagen och så, som inte kan komma på någon annan gång. Och det kan man nog förstå om man tänker efter, för att ska man kvitta sig mot varandra, då bygger ju det på att man litar på varandra. Annars går det ju inte. Så då kan man förstå själv att det räcker egentligen kanske med en sån här gång där Sverigedemokraterna då bröt mot systemet och lät två ledamöter som skulle vara borta, man lät dem ändå delta, det vill säga Sverigedemokraterna var för många helt enkelt. Och man kan ju förstå då kanske när man tänker på det här att det bygger på tillit, att det kanske räcker med en gång, så blir det här att det faller då som det har gjort nu.
Okej, hur allvarligt kan man säga då att det Sverigedemokraterna har gjort är?
Ja, alltså det är ju jätteallvarligt enligt oppositionen. Det är dumt tycker regeringspartierna, men det är inte alls så himla jätteallvarligt som oppositionen tycker. Ulf Kristersson menar att det är en spelad upprördhet och sådär. Så det beror ju på vem man frågar.
Ett spann allvarlighet.
Sverigedemokraterna har ju en förklaring då. De menar att det är orimligt att vildar som har lämnat partiet eller har tvingats att lämna partiet men sitter kvar ändå, att de ska få förvanska valresultatet. De kan ju till exempel drivas av hämndbegär eller liknande. Medan oppositionen då hävdar det här att ja, men ledamöterna sitter på personliga mandat, vars röster ska räknas som andra då. Och ja, där står konflikten. Mm.
Det finns ju en sak till som gör att det inte bara är en formalitet utan betyder något, och det är ju att Ulf Kristersson har ju sagt nästan varje vecka i riksdagen att han har ett stabilt underlag. Det vill säga, jag kan prata med alla, därför får vår regering någonting gjort. Och alla betyder ju Sverigedemokraterna då. Och nu har det plötsligt fått sig en törn då med, som det ser ut nu så är just underlaget inte så stabilt längre.
Okej, så den liksom talepunkten och sanningen som det har varit, att man har en majoritet och att man kan få igenom sin politik smidigt och enkelt.
Det är ju deras favoritargument egentligen. De pekar ju finger åt Socialdemokraterna och säger hela tiden att men, ni har ju inget regeringsunderlag. Mm. Vi däremot är ett lag, vi är stabila, vi får igenom vår politik och vi får saker gjorda, precis som Fredrik är inne på. Mm. Så att, men det argumentet har ju i princip fallit nu, i alla fall till dess att de hittar ett nytt, en ny modell här.
Om ni skulle då ge er bedömning, och även om Ulf Kristersson säger att det här är inte så fullt så allvarligt som oppositionen vill få det att verka, så kanske han inte är jättenöjd med att det här kommer några månader innan valet.
Han är inte jättenöjd.
Nej, precis. Nej, men Moderaterna var arga förra veckan enligt de som jag pratade med, men Kristersson har ju varit försiktig utåt, för han vill ju fortfarande kunna säga att det är hans lag som är mest enigt. Så han var ju, när vi hade partiledardebatt i tv häromdagen, då var han ju väldigt försiktig. Ville hellre skälla på Socialdemokraterna. Men egentligen så har jag förstått att Moderaterna var arga.
Mm. Man knyter näven i fickan och precis, håller masken, så kan man säga. Den här omröstningen då som allting handlade om förra veckan, det handlade ju om att skärpa medborgarskapskraven, och det handlade om en övergångsregel, eller hur?
Ja, exakt. Alltså, det har ju antagits med stor majoritet i riksdagen då att man ska skärpa kraven för medborgarskap. Man ska ha bott mycket längre i Sverige, man ska kunna prata svenska hyfsat och man ska ha kunskaper om det svenska samhället. Men det som den enade oppositionen då ville och fick med sig två tidigare sverigedemokratiska, numera vildar då, på, det var att det skulle finnas övergångsregler för de väldigt många människorna som redan har lämnat in en ansökan om medborgarskap och som är i processen men som ännu inte har fått sitt beslut då. Och det vill absolut inte Tidöpartierna och framförallt inte Sverigedemokraterna. Mm. De menar ju att i Sverige har man delat ut pass i flingpaketen mer eller mindre, totalt kravlöst, och de är väldigt upprörda över det och har gjort allt de kan för att så att säga förhala beslutsfattandet när det gäller medborgarskap och sådär. Men då var det alltså de här två ex-Sverigedemokraterna som röstade med oppositionen. Och när Sverigedemokraterna fick reda på det så skickade de in två utkvittade personer, så att de ändå vann den här omröstningen.
Just det. Och Sverigedemokraterna menar att man bara har återställt balansen här, för att det här reflekterar ju då det valresultat som faktiskt blev efter
förra
valet.
Ja, exakt. Precis.
Men jag håller det argumentet att man har ett ansvar att liksom se till att valresultatet respekteras.
Det är ju inte så partierna har resonerat tidigare i alla fall, och kvittningssystemet tar ju inte hänsyn till det här argumentet.
Nej, men det är ju en målkonflikt här, det är det ju. Därför att kvittningssystemet är ju till för att upprätthålla valresultatet, så att säga. Så att det är ju knepigt. Det tror jag de flesta håller med om.
Vilket parti skulle ni säga tycker det är jobbigast att det här kvittningssystemet har fallit nu?
Alltså alla partier har nytta av det, men störst nytta har nog faktiskt regeringen och Moderaterna. Det är ju ändå de som lägger alla de här förslagen som riksdagen ska ta ställning till. Och när kvittningssystemet fungerade, då fick de ju igenom alla sina förslag. Och nu är det plötsligt väldigt osäkert.
Okej, så man har skjutit sig i foten lite, kan man säga.
Ja, men Sverigedemokraterna har väl skjutit i den gemensamma tiden.
Den gemensamma foten.
Ja. Sen finns det en rolig annan aspekt här också. Alltså, nu har vi ju sagt vad kvittningssystemet går ut på. Men det har visat sig också att det finns ju, ja, både tidigare och nu, andra skäl för vissa ledamöter då att kvitta ut sig. Nämligen att när man inte alls gillar sitt partis politik, då kan man plötsligt få
influensa.
Ett akut möte som man måste åka till Bryssel. Alltså, ni kommer ihåg till exempel Socialdemokraterna Annika Strandhäll. Hon ville inte vara med på det här som Socialdemokraterna drev, att man skulle göra det lättare att byta juridiskt kön. Det tyckte hon var jättedåligt. Och då åkte hon iväg till, om det var Strasbourg tror jag. Nu visade det sig att det är flera liberala ledamöter som inte heller gillar den här hårdföra politiken då. Mm. Och som har vid flera tillfällen kvittat ut sig för att slippa stå för i protokollet sen i riksdagen, stå för de här besluten som man inte alls gillar. Mm. Och nu säger flera av de här liberala ledamöterna att vi får se hur vi röstar. Och det är då personer som har deklarerat efter det här handslaget som Liberalerna gjorde med Sverigedemokraterna att de inte kandiderar. De kommer inte att ställa upp nästa gång. Så därför så har väl de, tycker de, inte så mycket att förlora på att gå emot partilinjen. Men vi får se hur det är med partipiskan här framöver.
Men den första då omröstningen som blev, den var idag efter att det här kvittningssystemet hade fallit. Och det var ju verkligen fullt hus i riksdagen idag, för alla var ju på plats. Jag läste att en socialdemokrat som opererade bort ena lungan för 2 veckor sedan, hon tog tåget för att ta sig till omröstningen och vara med. Det låter ju helt galet. Att man älskar politik och demokrati så mycket, tänkte jag säga. Nej, men det är fantastiskt att man känner sig manad att åka trots det. Men det är det som blir resultatet, att alla måste infinna sig helt
så enkelt. Måste det, ja.
Ja, precis. Så det finns liknande historier innan om när Sverigedemokraterna inte fick vara med i kvittningssystemet, hur de var tvungna att ta dit även mycket sjuka ledamöter och så. Mm.
En person var ju frånvarande trots allt. Man vill veta vad skälet var där.
Ja. Men å andra sidan, trots allt detta stå hej, så gick det ju som man hade trott idag.
Just det. Okej, det var kvittningssystemet. Grunden i den här frågan, det är ju ett parallellt system, om man ska kalla för det. Det är ju vildesystemet som finns i riksdagen. Partilösa, som de kallar, heter formellt. Det där var ju en diskussion för några år sedan. Ska de få heta vildar? Det var lite nedlåtande.
Precis, fast de har hetat vildar sedan 1800-talet. Ja. Då kunde man ställa upp i val som vilde. Ja. Jag är vänstervilde i det här valet.
Jaha.
Jag är högervilde i det här valet.
Ja, fint.
Ja, så var det.
Men nu är de partilösa formellt. Vi fick ju för något år sedan väldigt fina pins som av en lyssnare som hade suttit hemma och tryckt upp dem där.
Ja,
med partilöstecknet.
Precis, de har en symbol, de partilösa, som jag gillar. Det är bara som ett bindestreck inom en parentes.
Just det.
Det tycker jag är cool.
Det är som en liten smiley.
Det sa Fredrik i en podd, och det var en lyssnare som fick för sig att göra en massa fina knappar åt oss. Det var väldigt gulligt.
Ja.
Hur som helst, nu finns det i alla fall 9 partilösa i riksdagen. Det är rekord, vad än alla andra försöker säga.
Ja, det har aldrig funnits 9 samtidigt förut. Däremot så fanns det en mandatperiod där faktiskt det totalt under den här perioden fanns 9. Grejen är att det kan ju hända saker. Till exempel har det hänt att då att en miljöpartist var villig ett kort tag. Sen kom han tillbaks till sitt...
Man kan ångra sig. Ja. Man kan ångra sig.
Precis.
Det är ändå varmare in i... Det är trevligare i partivärmen kanske.
Ja,
när man väl har gått in i den här vilde korridoren.
Ja, men nu är det trångt där också.
Ja, nu
det är fullt.
Det är varmt och fint där med.
Mm. De har väldigt bra afterworks nu kan jag tänka mig där i vilde korridoren. Är med så många, för en gångs skull. Okej, vilka blir vilda? Kan man liksom dra någon slutsats av om man tittar på vilka som blir vildar?
Jag tänkte,
en gemensam nämnare.
Jag tänkte påstå att det är typ tre faktorer, så får väl du säga emot mig om du inte håller med. Oj. En är det här att man ser att ens framtid ser inte ljus ut i det parti man är i. Man har fått en dålig plats på valsedeln inför nästa val till exempel och förstår att nu är den här riksdagskarriären över. Ja, men då kan man ju lämna sitt parti och ansluta sig till ett nytt. Men enligt riksdagens regler så då är man bara vilde. Man har inte anslutit sig till ett nytt parti.
Ja, sådana finns det ju.
Det gör det, absolut.
Ja, just det.
Och en annan kan vara att man är en person som är... Nu är frågan hur man ska uttrycka det här. För att man är egensinnig.
Ja.
Partierna skulle säga att man har samarbetssvårigheter.
Försöker du väga liksom orden på guldvåg här?
Ja, lite
så att
grann.
Det inte blir fel. Ja.
Ja, men att man är en solospelare kan man väl säga. Och åtminstone även om partierna skulle säga att det är värre än så kanske.
Ja.
Och det kan vara så också att man har inte räknat med att man skulle vara lite av en nobody i riksdagen. Alltså en del har haft yrken och så innan där de tycker att de kommer till riksdagen och har någonting verkligen att bidra med. De kan berätta hur det är på vissa områden. Men när de kommer till riksdagen så är de ju bara vem som helst. Och måste alltid lyda sitt parti och inte van vid den kulturen. Det är en annan kategori. Och
sen... Nu vill vi ha namn.
Ja...
Ge oss namn, vilka tänker du på?
Okej då, Elsa Widding är väl en sån.
Ja, okej.
Okay. Inte ensam är jag ju inte heller.
Sverigedemokraterna som är partilös nu.
Hon som är en av de som är omtalad just nu. Men och sen så finns det också ett gäng som är gränsar till detta. Och det är de som, de var inte proffs helt enkelt. De är lite nybörjare på politik och de har inte fattat vad det innebär riktigt. Att man ska... Det är ju väldigt starka krav på lojalitet i svenska riksdagen och bland svenska partier. Och folk, de har inte riktigt räknat med detta, att de har så väldigt lite som de kan bestämma över själva. Håller du med om detta?
Nej, men jag håller verkligen med om detta. Och du var ju inne på det, men det är ju i många fall alltså, lite aktivister. Mm. Alltså Vänsterpartiet har haft jättestora problem med de som sen har blivit vilda, nämligen Lorena Delgado Varas, Daniel Riasat som har varit anklagade för antisemitism och så vidare. Och har varit ute och varit väldigt, ja men haft ett högt tonläge och drivit sina frågor stenhårt.
Och... Jo,
Lorena... Men de två var ju ändå personer som var rätt profilerade i sina partier och uppburna.
Jo, omtyckta.
Om framtills...
Lorena Delgado Varas hade ju också en utdragen konflikt med talmannen kring att hon vägrade sluta ha palestinska symboler på sig. Man får inte ha politiska symboler i kammaren. Så att hon var ju mycket egensinnig, måste man ju säga, om man vill använda det uttrycket. Mm.
Jag tänkte på att Elsa Widding var med i kanalen Riks och pratade om just det här kvittningsdramat. Och då så sa hon att jag tycker att det ska vara max 10% vindkraft. Den här övergången var lite oklar. Men hon tyckte att det skulle vara max 10% vindkraft i energimixen. Men minst 10% vildar i riksdagen.
Mm. Okej, okay, det var
för att det var bra för demokratin.
Aha, okay.
Vad säger ni om det? Skulle det vara bra om färre följde partipiskor och så vidare?
35 vildar menar du?
Ja,
det är väldigt, i alla fall väldigt spännande varje omröstning.
Då får man bygga ut den där korridoren ännu mer.
Ja, den är ju full sedan länge faktiskt.
Men det de säger, både Widding och Katja Nyberg, då, de här två som då röstade med oppositionen i den här medborgarskapsfrågan, de säger ju att det är orimligt att bara vara en knapptryckare som går till riksdagen och trycker på knappar åt andra. Man måste ju följa sin övertygelse och så vidare. Och det låter ju jättebra, men det är bara det att det hade ju inte fungerat om alla tänkte likadant. Om alla alltid röstade efter eget huvud. Utan då fungerar det ju så att man driver sin fråga och sin linje internt i partiet, och när partiet har satt ner foten och fattat sitt beslut då går man och röstar enligt partilinjen, och det gör det ju förutsägbart, och liksom, då vet regeringen till exempel att den får igenom sin politik och så. Mm. Så att det är ju, ja, det finns många aspekter på detta.
tänkte prata lite grann om makten som de politiska vildarna har. Den här gången har de ju visat att de kan ha en viss makt. Senast vi såg det var ju i och med Amineh Kakabaveh. Minns ni henne? Den före detta vänsterpartisten som blev partilös. Hon blev ju liksom tungan på vågen där 2022. Hon fick ju igenom alla möjliga krav för att...
Ja, hon fick förhandla själv så att säga med Socialdemokraterna. Ja. Och det gällde ju både då en förtroendeomröstning om Morgan Johansson och sen var det en statsministeromröstning med,
21.
Med Magdalena Andersson.
Ja, just det,
Men det här var ju en perfekt storm får man säga. Att det liksom, hon var verkligen var vågmästare trots att hon var ensam. Och sen så var hon en, ja, verkligen en solospelare får man ju säga. Så att hon var till och med Sveriges näst mest omskrivna politiker under den perioden. Det var bara Magdalena Andersson som har fått mera publicitet än Amineh Kakabaveh under den perioden. Så att det här, jag vet inte om vi kommer få uppleva något liknande någon gång. Det är inte säkert, men så det var väldigt speciellt.
Hon lyckades ju då få med Socialdemokraterna på att ge stöd till en PKK-kopplad kurdisk organisation. Då, och då frågade Jimmy Åkesson vad han tycker om vildar, om de har för mycket makt. Vad han sa då 2021 om det här stödet från S till PYD som det heter. Ja, men det ser väldigt illa ut och framförallt är det inte kurdiska kommunister som ska avgöra vem som ska bli Sveriges statsminister. Mycket kontroversiellt uttalande då, men han hade ju någon slags poäng i att det var väldigt anmärkningsvärt det hela.
Ja, men det blev ju konflikt också kring vad Turkiet ville att Sverige skulle göra,
ja,
för att
dessutom
få gå med i NATO. Och sen så kom Amineh Kakabaveh och satte käppar i hjulet för det där. Det var ju ganska stökigt.
Ja.
Men vad tror ni, kan det här nu ge de här övriga 7 vildarna i riksdagen? Får de smak för det här nu? Att, oj, nu kanske vi ska börja rösta efter eget huvud istället för att följa någon typ av...
Alltså osvuret är ju bäst, men flera av de här är ju ganska anpassade till de partier de har hamnat hos. Vi har 2 moderater som har gått till Sverigedemokraterna och de har ju då fått bättre platser på valsedlarna och de är ju
lojala, va?
Nöjda och lojala med sitt nya parti så att säga, fast de tillhör informellt inte Sverigedemokraterna, men de har till och med fått sitta i deras lokaler och så. Eller de får det. Och sen så har vi ju en sverigedemokrat som har blivit kristdemokrat, Bjelke. Hon är ju också lojal och så att säga anpassad till sitt parti. Så att just nu så ser man ju faktiskt bara de här 2, Katja Nyberg och Elsa.
Ja, och även de har ju sagt att vi är ju tidupartister så vi kommer ju inte att... Det verkar inte vara ett egen syfte att jävlas, utan det låter på dem som att de kommer att följa tidelinjen framåt. Och det är så här att det är tjänstemän i regeringskansliet som har försökt nu efter det här att identifiera tänkbara frågor då där oppositionen är enig och där man kan tänka sig då att till exempel de här 2 skulle gå att få med sig på oppositionssidan. Men de har inte identifierat några sådana frågor, än så länge i alla fall.
Nej, men visst har Widing själv nämnt straffbarhetsåldern.
Ja, men då är det ju så här med straffbarhetsåldern att där vill ju Socialdemokraterna sänka straffbarhetsåldern inte till 13 som tidigare vill, men till 14 år. Medan de andra rödgröna partierna
just det,
vill
rätt
behålla dagens
15.
Just det, modell. Så åtminstone än så länge så har vi inte någon oppositionsenighet.
Nej,
med andra ord.
Exakt.
Du nämnde ju att det finns 3 partier bara, tänkte jag, Helena.
Ja.
3 vilde partier. Och då är det ju Elsa Widding och Katja Nyberg som har Ambition Sverige.
Ja, visst.
Det är Daniel Riazat och Lorena Delgado Varas som har Framtidens Vänster, har de startat. Och sen har vi den gamla socialdemokraten Jamal El-Haj. Han har startat Enhetspartiet. Men de här partierna, de finns ju inte.
Nej.
I riksdagens ögon så finns de ju inte. Men
de finns bara i de här medlemmarnas ögon.
Ja, det kan ju i och för sig påverka att de kanske vill då synas lite extra och ta strid. Ja, eftersom de har ett nytt parti då, så att säga, som de vill ska bli sedda. Men i riksdagens ögon så är de ju bara partilös med ett litet bindestreck inom parentes.
Men det är helt klart ganska mycket som är lite konstigt med det här vildesystemet. Till exempel då att 3 partier som ingen har röstat på sitter där i riksdagen och agerar utifrån sina ambitioner att få sitt nya parti att växa.
Ja, men och sen är det ju den här frågan om att man sitter ju på sitt mandat. Så rent formellt så är det väl helt rätt att om en riksdagsledamot då bestämmer sig för att starta ett nytt parti. Visst, det är inte formellt ett parti än. Men det är väl helt rätt då att de gör någonting annat om de inte känner att de funkar i det gamla partiet?
Alltså det systemet innebär ju att de får ju sitta kvar på, och de har ju ett personligt mandat, och det har diskuterats många. Nu vill Sverigedemokraterna diskutera detta igen då, så att säga, för de är arga för det som har hänt eller hur läget är nu. Man har diskuterat detta väldigt många gånger, och de vanligaste argumenten då för att vi ändå har det här systemet, att man får sitta kvar som ville, det har varit dels att man inte ska bli för svag som ledamot, att inte en ledning ska kunna peta ut den bara för att de är sura för någonting, eller att man ska bli jätte... Att det ska vara som valrörelse hela året, det vill säga att man behöver och vågar inte göra obekväma saker. Och ytterligare ett argument har varit att har man nu valts in i riksdagen så ska man väl åtminstone ha en mandatperiod på sig då innan. Så man får visa vad man går för, så att säga, innan man åker ut.
Mm. Så Vildekorridoren är lite som elefantkyrkogården för höga statliga chefer som får sparken. Det är ju samma tänk. Att de ska våga vara kontroversiella och så vidare.
Jo,
och så får de behålla titel och lön. Men de får sitta på elefantkyrkogården.
Ja, det liknar ju på två sätt då. Nämligen att de är för det mesta sannolikt extremt tråkigt. Och väldigt ensamt. Men väldigt bra betalt.
Sagt.
Ja, jag ville säga det. Man får ju väldigt bra betalt för att sitta kvar där.
Verkligen.
Men det är inte därför de sitter kvar där.
Alltså, det är... Jag tror att det kan nog spela in. Det tror jag nog.
Det tror jag också.
Det fanns ju.
Det är inte bara höglön, det är också gratis inrikesresor och rätt till en övernattningslägenhet i Stockholm om man inte bor i Stockholm.
Det var inte illa. Hur är det i andra länder då?
Sverige är ju väldigt speciellt i att partierna är så oerhört starka, så att de riksdagstjänstemännen som jag har pratat med, de kommer inte på något land där man blir utsparkad ur parlamentet om man lämnar sitt parti. Tvärtom så är det ju ett antal länder i Europa där man kan ställa upp som enskild kandidat, så som vi hade det på 1800-talet då. Det går fortfarande att göra i ett antal andra europeiska länder. Så nej, vi verkar vara ensamma om det här systemet. I alla fall är det väldigt ovanligt.
Inte så lagom.
Nej, alltså partidisciplinen i Sverige, den är ju inte lagom. Alltså. Den är ju väldigt hård.
Jag tänkte på en sak som sades i när det här kom upp då i SVTs debatt i söndags. Så blev det ett bråk där mellan Jimmy Åkesson och miljöpartisten Amanda Lind. Om att Jimmy Åkesson sa att Miljöpartiet hade köpt de här vildarnas röster. Och det blev, ja, de började bråka helt enkelt. Och Amanda Lind sa, håll koll på dina vildar. Mm. Det kan han väl inte göra?
Nej, det kan
alltså, det kan man väl inte kräva av de gamla partierna, att de ska gå och dra dem i örat.
Jag tror att de har försökt på flera sätt att få dem att rätta in sig i ledet utan att lyckas.
Men det där var en rolig batalj också. Det handlar ju om att tidningen Dagens ETC råkade i förväg publicera en segerintervju med miljöpartisten Annika Hirvonen om den här medborgarskapsomröstningen då, där hon jublar över att ha fått med sig de här vildarna på att införa de här övergångsreglerna då. Men då, den där publicerades väl, jag vet inte om det var, ja, men 20 minuter före omröstningen eller något sånt där. Och det satte ju fart på spekulationer. Jag vet inte om det var så Sverigedemokraterna fick reda på att de här skulle rösta. Men nej, de visste det tidigare. De hade kontakt med dem, tror jag. Ja, men i alla fall så satte det ju fart på spekulationerna. Och Åkesson anklagade då Annika Hirvonen och Miljöpartiet för att ha dealat med och köpt de här två rösterna. Mm. Vilket ju förnekades väldigt bestämt. Först av miljöpartisterna och Amanda Lind då i debatten där. Och sen också av Widding och Katja Nyberg själva.
De sa att Jimmy också en ljög så det ryker ur öronen på honom.
Ja, precis. Mm. Och det säger mer om honom än om dem, tyckte de. Och sådär. Ja.
Okej, framåt då. Nu har vi en ny ordning i riksdagen. Idag var det som sagt fullt hus. Vad kommer det här innebära med att Jimmy också kanske får vara i Stockholm lite oftare?
Ja, det är något som många har påpekat. Han har fått höra det extra mycket på sistone, att han annars aldrig är där. Ja, nej, men nu är det ju då, de har någon slags andningspaus här nu ändå, för att det är inga omröstningar nästa vecka.
Mm. Vilken tur, vilken tajming.
Ja, det kan man säga. Mm. Och det är väl kanske därför som de inte har kommit överens om någonting än.
Ja, man precis.
Man var lite konspiratorisk.
Exakt, för då kan det här koka ett tag till.
Ja, exakt.
Men de ska faktiskt ha fler möten. Det pratades om att det skulle vara ett möte till idag på eftermiddagen, men det tror jag inte har skett. Men däremot så ska det vara möten imorgon. Och det är ju så här att alla partier vill ju få det här på plats på något sätt. Men de är ju oeniga då om hur det ska gå till och huruvida Sverigedemokraterna ska vara med och inte, eller inte. Sen kan vi väl också nämna det här då, kravet på att den här omröstningen skulle tas om. Så kommer det ju inte bli, nej, om man får tro riksdagen.
Nej, det verkar inte bli så. Nej, precis. För riksdagen tar inte om saker helt enkelt. Måste man ha ett nytt ärende?
Ja, precis. Och det har Tidöpartierna inget intresse av att lägga fram. Så att det är som det är nu.
Det är som det är. De kanske kommer överens helt enkelt lite längre fram.
Om ett nytt system, ja, det lär de göra.
Ja, vi får återkomma till det lär vi ju göra. Med det sätter vi punkt där för det politiska spelet. Stort tack till publiken i Konserthusteatern här i Karlskrona. En stor applåd till er! Ni har hört Helena Isén, Fredrik Furtenbach, Parisa Höglund heter jag. Producent för det här avsnittet var Mattias Deller. Tack för att ni har lyssnat.